Tack för förtroendet och förmånen att få dela den här högtiden med er i Ekumeniakyrkan i Nybro. Det sa man inte när jag var här förra gången. Vad härligt. Hörrni, vi har ju haft 13-dagshelg. Det har ju varit lite märkliga helgdagar, i varje fall tycker jag detta med aftnar på söndagar och lördagar och allt vad det är. Men jag hade tänkt att läsa den text som är så välkänd för 13-dagshelgen, och ni kan den närmast utan till. Men jag läser den ändå med frimodighet ifrån kapitel 2 i Matteus. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem blev det med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärde och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit att ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gick upp och gick före dem, till den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor av guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Ja, Jesus, vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt än idag. Gör oss öppna i vårt sinne för ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är ju en otroligt innehållsrik text. Och den är känd, och den är nästan för känd. Och den är ändå fylld av traditioner och av inspirerande utmaningar. Det är en sån här text som man aldrig blir färdig med. Och jag har tänkt att temat över min predikan ska vara: ge inte upp. Och som traditionen bjuder för mina egna predikningar så är det 3 punkter. Ja. Ge inte upp, det gjorde inte de österländska stjärntydarna. Om man tänker efter alldeles så lite så hade de, tycker jag, all världens chans att säga: det här är ett omöjligt företag. De har sett en stjärna som får dem att göra en lång resa. Man kan ju bara tänka sig vad de sa där hemma. Vart ska ni ge er iväg? Vad hade familjen för synpunkter? Vad är ert uppdrag? När kommer ni tillbaks? Är ni säkra på vart ni ska? Alltså, man kan ju tänka sig redan i starten att det finns en massa män och bekymmer. Så de skulle kunna ha sagt: nu har vi sett något märkvärdigt som borde få oss att agera, men omständigheterna talar emot. Men de ger sig iväg och följer denna stjärna. Och så kommer den då slutligen, eller nästan slutligen, för de trodde nog att Jerusalem borde vara den centrala platsen som de skulle landa i. Jag kan tänka mig att de följer stjärnan och så ser de att de kommer till Jerusalem, så tänker de, en kung har fötts, då måste det vara Jerusalem. Så då tänker jag mig, jag vet ju inte det förstås, men jag tänker mig, då börjar de inte titta så noga efter stjärnan, för då tänker de, nu är vi ju framme vid Jerusalem. Och så inser de att de skapar en massa problem när de kommer dit. De som trodde att de skulle få vara med i en stor hyllningsfest. Och så skapar de oro hos kungen. Det var ju inte bra. Dessutom står det hela folket. Han samlar hela den religiösa eliten för att ta reda på vad är detta nu, frågar de. Och då visste de att det stod i Mika, det hade profeten sagt, att det ska födas en herde för folket i Betlehem. Och de är gripna av panik och oro, och i hemlighet så träffar Herodes de här igen och säger, gå nu vidare. Och så följer de stjärnan igen. Man skulle ju kunna tänka sig att hade de inte gett upp innan, så borde de gjort det i Jerusalem. Alltså omständigheterna var ju inte alls som de hade tänkt sig. De hade ju tänkt sig att få vara med i prakten, i hyllningskören bland mängd andra. Och så blir det oro. De får vänta. De får liksom bli ifrågasatta. Ja, omständigheterna var inte goda. Men så får de kungens förtroende och går vidare, för nu har de fått vägledning till Betlehem. Och när de kommer dit till Betlehem så stannar stjärnan och de blir mycket glada. Och så går de in och så hyllar de den konung som inte motsvarar deras förväntningar. Det är jag alldeles övertygad om. Så kan det inte vara. En kung föds inte i ett stall. Är inte utlämnad av bara två föräldrar och djur. De borde tänka sig, vi har nog ändå missförstått detta. Omständigheterna talar emot. Men de har med sig guld, rökelse och myrra. Och de förstår att detta är den nyfödde kungen. Och så hyllar de honom. Och ger honom sin ära, sin tillbedjan. Och då skulle de kunna sjunka ihop i någon lättnad, äntligen. Men fortsatt är de lyhörda. Och så hör de i en dröm en röst som säger, ta en annan väg hem. Och så gör de det. De här vise männen, som vi kallar dem, de österländska stjärntydarna, hade ju en otrolig förmåga att lyssna in, att se och känna igen en röst som förmedlar någonting som var större och som var för mer. Och det var så starkt detta som uppenbarades för dem, att de liksom trotsade allt motstånd. Det vill säga att ge sig iväg på den här osäkra färden. Att liksom vara ifrågasatta hos kung Herodes. Och så vidare. Det fanns ett större tilltal än kungens, som vägledde dem, som de kände igen och gjorde att de inte gav upp. Så därför när vi sätter fram de här tre figurerna som Elias och jag gjorde här före jul, barnbarnet, de är i papmaché och de är klistrade x antal gånger, de där tre vise männen, men de ska vara med, för de har en viktig uppgift. Och så kan man tänka så här också. Det är märkligt hur det kommer människor och hyllar och söker sig till Jesus från oväntat håll. Och då tänker jag att jag ska nog vara lite försiktig att ha åsikter om folks tro och folks längtan. Den kan vara större och mer oväntad än jag tänker, förstår eller känner. Det borde varit den religiösa eliten i Jerusalem som var först på plats. Men det kom några främlingar som hade förstått, som hade längtat och som överlät sina liv liksom för att vara med och lära känna och hylla. Och sen är det ju en ganska intressant kommentar som finns här ändå, att i en dröm uppenbarades vad de skulle göra. Det kommer människor till vårt land i dessa tider från andra länder som har haft drömmar där de har mött Jesus. Det finns vittnesbörd på vittnesbörd i vårt land idag. Hur människor i helt andra kulturer, i helt andra livsomständigheter, drömmer om personliga möten med någon de inte har känt förut. Och när de kommer inom hörhåll för evangeliet så kan liv förvandlas och blomma ut. Ja, ge inte upp. Det finns en mängd förebilder som inspirerar oss till att inte ge upp. Om det går som jag tänker så ska jag åka till min barndomsbygd imorgon och i mitt föräldrarhem plocka ner ljusstakarna. För det är viktigt där hemma i lilla Tvärred att de inte står för länge efter jul. Och när jag kommer till mitt barndomshem så gör jag två saker och slås av en tanke. Först sätter jag på huvudvattenkranen, för den har jag ju stängt av, hoppas jag. Och sen sätter jag igång den här gamla klockan på väggen. Den är inte så märkvärdig, men jag tycker att det är, hör till liksom, att det ska vara ding-dong i mitt föräldrahem. Och så tittar jag ut genom ena fönstret, bort mot Arnungarets gård. Det här är rena rama bonvischan i Västergötland. Men då tänker jag den här tanken om och om igen. Att på den där gården levde det en liten flicka som hette Wilhelmina Svensson. Hon var född 1861. Hon blir en av tre kvinnor som blir de första kvinnliga missionärerna i Missionsförbundet. De åkte ut den 17 april 1888. Och då tänker jag, hur är detta möjligt, Mina, som de kallade henne? Att du som har gått här i Tvärre som en liten flicka ställer ditt liv till förfogande och åker till Afrika. Det måste ju varit hur omöjligt som helst egentligen på 1880-talet. Mina, hon har gått på en kvinnobibelskola på Vita bergen i Stockholm. Hon har jobbat på ett ålderdomshem i Vetlanda trakten. Men hon låter avskilja sig och tillsammans med Anna Andersson och Elsa Karlsson så reser de till Kongo. Och Mina, hon får vara med och starta skola där. Hon får vara med i bibelöversättningsarbete. Men efter 2 år så skördas hennes liv i tropiska sjukdomar. 29 år gammal. Men då är det så att hon blev ändå äldst av de 3 kvinnliga missionärerna. Därför Anna Andersson avled efter 10 månader och Elsa Karlsson efter 3. De tropiska sjukdomarna skördade deras liv. Och det var ju så, vi som har våra rötter i Missionsförbundet, som ju bildades på ett allmänt predikantmöte den 2 augusti 1878. Det var ju för att vi skulle förena alla föreningar och församlingar för såväl inre som yttre mission. Det var ju så att när väckelsen drog fram här på 1800-talet så förvandlades livet. Och man hade upplevt en frälsning som var så dyrbar och gav ett sånt rikt innehåll i sitt eget liv att man ville berätta det. Och så byggdes det missionshus och så drog väckelsen fram. Och så ville man föra det vidare till andra länder. Och det tog bara 1 år innan Missionsförbundet skickade ut sina första missionärer. Och det var till Finland och det var till Ryssland och det var till Lappland, som ansågs väldigt långt bort. Ja. Och sen kom det väldigt snart till Kongo, som blev ett stort missionsland, som det är än idag i vår kyrka. Och det var faktiskt så att under de 25 första åren så hade man sänt ut 107 missionärer till andra länder. Av dessa 107 så var det 54 stycken som avled i sitt uppdrag inom en 4-årsperiod. Men då är det så att Anna Andersson, hon skriver den 2 januari 1879 till käre pastor Ekman. Han var då missionsföreståndare. Och då skriver hon: uppmuntra missionsvännerna att inte ge upp. Och har du en kallelse som missionär, så rygga inte tillbaks för svårigheterna. Dörrarna är öppna. Folk längtar efter frid och frälsning. Detta skriver våra pionjärer som offrar sitt liv. Ge inte upp, utan fortsätt. Och har du en kallelse, så tacka ja till den och gå ut. Och så finns det de idag i vår värld som på samma sätt ger sitt liv. Mofid Karajeli, om jag nu uttalar det rätt. Mofid, han är pastor i den evangeliska församlingen i Homs i Syrien. Han har sett sin kyrka bombas sönder i detta fruktansvärda krig som vi har följt ett antal år nu. Men inte bara det, utan han har sett hur hans församling har utplånats mer eller mindre och har flytt eller dödats. Men Mofid ger inte upp. Han vägrar att ge sig av. Fastän han har både sin mamma och pappa som medlemmar i Ekumeniakyrkan i Södertälje. Och skulle kunna med lätthet ta sig dit till trygga omständigheter. Men han ger inte upp. Omständigheterna är för otroligt svåra. Men han känner en kallelse att jag ska vara kvar. Och så renoverar han med folk som han kan använda sig av, den här kyrkan. Och vi får vara med och stötta honom i det, i vårt missionsoffer idag. Och så vill han bygga församling på nytt. Ingen skugga över dem som har flytt. Men han ger inte upp. Och så finns det många exempel i vår tid på människor som trotsar omständigheterna och vill vara med och tjäna i evangeliets sak. Så är det. Jag har läst flera brev, missionsbrev, inför helgen som var. Och jag har sett människor som går i liksom uppdrag som är mer eller mindre omöjliga. Därför att de vill förmedla ett budskap. Och så har vårt land förändrats de senaste åren genom alla nyanlända till vårt land. Flyktingvågen hösten 2015 glömmer vi aldrig. Hur svenska folket stod och bjöd på smörgåsar på stationerna. Men snart försvann bäst föredatum hos de allra flesta för att bry sig. Men det finns människor som inte ger upp. Jag får finnas med ett litet hörn i Jönköping där jag finns. I integrationsarbete med nyanlända. Och finns med i olika nätverk. Och jag är ofta gripen av hur det finns människor med passion som inte förtröttas, som inte ger upp, utan vill vara med att ge kärlek, omsorg, omtanke åt behövande människor. De smittar av entusiasm. De har ett öppet hem. De har en vilja att gå ett steg till för att hjälpa en medmänniska. Det finns i historien exempel, och det finns mycket närmare än vi anar, människor som trotsar omständigheterna och inte ger upp. Jag får arbeta just nu 30% i Andreas församlingen i Jönköping, Fjällstugan. Och där har vi bestämt och beslutat att 2018 ska bli ett missionsår. Vi känner att vi har tappat lite grann av angelägenheten att bry sig om människor i nöd. Vi har tappat lite grann i vår passion att förmedla det glada budskapet till andra människor i andra länder. Vår kyrka är ju engagerad i ett 30-tal länder där vi får samarbeta med andra kristna vänner för evangelisk skull. Och så har vi beslutat att 2018 ska bli ett missionsår. Och vi kallar det under temat älska världen. Ja, först tyckte vi att det lät lite tokigt. Men Johannes 3:16 säger ju det. Den här Bibelns nyckelvers. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och så vill vi vara med och inte ge upp, utan förnya vårt engagemang för behövande människor och för att evangeliets glädje ska spridas vidare. Slutligen, ge inte upp, för Gud ger inte Den här boken är fylld av löften. Att Gud är med oss. Att även om omständigheter i den kristna församlingen, Även om omständigheter i vårt samhälle, även om omständigheter i mitt eget personliga liv kan kännas mycket svåra. Det kan vara motigt och det kan vara frestande att slänga in handduken, att ge upp. Att liksom lägga av, att tänka att jag ställer inte upp längre. Jag blir passiv. Men Gud är fylld av längtan att vilja använda oss. Att vi får vara med i hans uppdrag. Att vi får dela med oss av evangeliets budskap. Och även om omständigheterna inte är så gynnsamma. Även om det tycks som att det liksom dröjer och ingenting händer. Låt oss inte förtröttas. Utan låt oss vara med för att ge vår hyllning till Jesus Kristus, världens frälsare. Vårt eviga hopp. Låt oss vara med i förbön och i det vi kan göra för att stödja och hjälpa och uppmuntra våra medmänniskor, både nära och långt borta. Ja, när missionsbefallningen ges i Matteus 28 så säger Jesus detta: jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Och det gäller er i Ekumeniakyrkan i Nybro. Gud är med er. Ge inte upp. Det gäller dig i det liv som är ditt. Gud är med dig. Ge inte upp. Och så vill jag avsluta med att citera från Romarbrevets 15 kapitel. Det finns många namn och titlar på Gud. Men i Romarbrevets 15 kapitel så står det att Gud är tröstens och uthållighetens Gud. Visst är det stort och underbart. Gud är tröstens och uthållighetens Gud. Tack för uppmärksamheten.